cambia todo, Patricio. ¿Ok?
Yep.
Be beautiful entrepreneur. Från en chef, hack, boom, lås igen. Du bär detta av. Över. 17 fucking jävla år. Okej?
Det är 17 minuter kvar till match. I 17 år har Patricia Berghult väntat på just det här ögonblicket. Med blicken i fjärran går hon fram och tillbaka över det stora parkettgolvet, backstage till arenan. Där hon väntar på att matchkoordinatorn ska komma in och säga, det är time.
Vad sa du, Tom Tom? Du sa, hon gick samma håll hela tiden.
Ja.
Hon går mot hennes huvud.
Längs väggarna trycker hennes team och pappa Jocke ger en sista coaching.
Kontroll, kontroll. Slappna av.
Yes.
Spänn inte dig.
Nej.
Låt din jobb jobba. Bom. Yes.
Det går att skära i luften med kniv.
Thomas, stäng dörren.
Stäng dörren.
Strax ska Patricia boxas för världsmästartiteln i supervältervikt.
P1 dokumentär. Fighter. Vägen till världsmästarbältet. Av Katarina Jaunviksna.
Hon, det var när vi bodde i köpelägenheten där borta. Och gick hon balanserande på sandlådekanten så frågade hon, vad ska jag göra? Ska jag bara dansa eller ska jag bara boxas? Så det kan inte jag hjälpa dig. Det får du bestämma själv. Det är inte jag som ska göra det, men stötta dig vilket du väljer. Ja, men då tar jag boxning. Okej, hur kom du fram till det? Ah, jag kan redan dansa. Okej. Okay. Så på den vägen var det.
Ja, du ser den. Där kontrar du nästa. Du bara fintar in och sen kontrar på nästa. Jag får oftast frågan, är du inte rädd när Patricia går in i ringen? Nej, jag är inte rädd, för att hon har gjort sina läxor. Hon har suttit i skolbänken här sedan hon var 10 år till hon nu är 27. Hon har bra betyg. Och då är jag inte rädd.
Patricia Berghult är proffsboxare. Född och uppväxt i Malmö. Hon bor i ett radhus tillsammans med pojkvännen Max på samma gata som mamma Jenny och pappa Jocke, som också är hennes tränare.
Min första boxningsträning, då kom jag i sån här silkesboxningshår som var orange med stjärnor på sidorna. Och sen en svart tröja där det stod en vit text kaxi som man hade köpt på någon marknad liksom. 10 år och så kom jag ner. Hej, jag ska börja träna här. Skulle aldrig beskriva mig själv som kaxi. Jag tror inte det är någon annan som skulle beskriva mig som det heller. Men det var ju kul då när man var 10 år.
Kanske inte kaxi, men i alla fall orädd.
Går du upp i ringen och är rädd, då ska du inte vara uppe i ringen. Boxning går ju ut på att inte bli träffad. Det är där många bara, man ska bara slå sönder och knocka och hit och dit. Boxning går ut på att inte bli träffad. Sen är det en fördel om du träffar din motståndare flera gånger. Men du ska ju inte bli träffad.
Hela familjen kämpar tillsammans för att Patricia en dag ska kunna försörja sig som proffsboxare på heltid. Nu jobbar hon halvtid som samordnare inom företagshälsovård vid sidan av boxningen, och pappa Jocke, som själv boxade som ung, sålde sin bilverkstad för några år sedan för att ägna sig åt Patricias karriär. Förutom att vara Patricias tränare så har Jocke flera brödjobb för att få det att gå runt.
Jag kan ju bara säga en sak. Blir aldrig boxare för pengarnas skull. För så mycket pengar som vi har lagt ut och så många semestrar vi har lagt på VM och där hela familjen har varit i Turkiet, överallt, liksom England, liksom gör det för fan, inte för pengarna. För då är de helt snett på det. Gör det för drömmen, faktiskt. Gör det för drömmen, säger jag.
Tänk dig att jag har steg in hook i kroppen.
Alltså huvudet.
Ja. Det är efter, okej? Patricia, ja, Jenny, hon är från Rosengård och jag är Nydala. Så vi är ett tuffa områden, bägge två faktiskt, som vi har vuxit upp i. Vi bodde ihop också på Rosengård.
Ja, när Patricia var liten.
Ja, så att hon är egentligen som Zlatan från Rosengård. Så att,
dagarna består av jobb och av träning. Det är tufft att få vardagen och boxningen att gå ihop.
Om vi tar en vanlig måndag, då går jag upp. Då har jag boxning på morgonen. Sen har jag jobb. Sen så ska jag hinna träna däremellan. Löpning eller cykel. Innan jag ska vara tillbaka på klubben och hålla i träning för grabbarna. Och sen ska jag hem och så ska jag laga mat. Så att, ja, det är i ett. Så att,
Inom proffsboxningen är det bälten man vinner, inte pokaler. Och det finns flera mästerskapsorganisationer.
Vi kan börja med detta. Det var mitt första RBO-bältet. Det var mitt första bälte som jag tog. Nästa är då IBO-bältet. Ja, det är ett bland de fem stora organisationerna. Och sen högst upp har vi då WBC, interimbältet. Och det är ju högst upp eftersom WBC är det då högsta och tyngsta bältet. Så att de hänger här ovanför trappan. Dels lite som en påminnelse och lite som en motivationsgrej. Ja.
Det är mars 2021 och coronapandemin håller boxningsvärlden i sitt järngrepp. Patricia har inte gått match på nästan 1,5 år och hon väntar på besked. På ett telefonsamtal om att en värdig motståndare står redo att möta henne.
Nu ligger vi i förhandlingar med en match som inte är färdig. Som vi hoppas blir färdig. Och då kommer den gå i början på sommaren. Så att vi jobbar febrilt med att få till det.
WBC interimbältet som hänger längst upp i trappan hemma hos Patricia är biljetten till att få slåss om det största och mest prestigefulla bälte en boxare kan få. Det riktiga, fullmätiga WBC-bältet.
The green belt som man säger. Det är det alla vill ha.
Fram till 1970-talet tävlade proffsboxningen i 8 viktklasser under 2 mästerskapsorganisationer. Idag finns det 17 viktklasser och 4 organisationer som utlyser mästerskap. Alla har sina egna mästarbälten och får betalt av boxarna som bär dem. En enorm business har växt fram där varje boxares stora dröm är att bli undisputed champion, världsmästare i alla organisationer samtidigt. Clarissa Shields från USA är en av de få som har lyckats med det.
Still undefeated and now the undisputed female middleweight champion of the world, Clarissa.
Att ta WBC-bältet skulle betyda ett enormt kliv framåt i Patricias boxningskarriär och ett steg närmare målet om att bli undisputed champion. Har man WBC-bältet så är man en eftertraktad motståndare för alla andra högt rankade boxare med bälten i samma viktklass. Och till slut kommer det där beskedet hon så länge väntat på.
WBC, an extravaganza featuring women's fights.
I juni blir det match inför 20 000 åskådare på NHL Arena i Montreal. Patricia ska möta kanadensiskan Marie-Yves Decker.
Hon är tuff, hon har stått alla ronder mot Clarissa Shields. Det är liksom ingen motstånd när du går in och tror att du ska knocka, så försök inte, för då bränner du bara energi.
Det handlar om proffsboxning på högsta nivå. Och det är något helt annat än amatörboxning. Amatörer går färre ronder, har skydd på sig och slåss om äran. Proffsboxningen är råare. Handskarna är tunnare, skydd är förbjudet, ronderna fler och man slåss om pengar.
Det är en show, det är nedsläckt. Boxaren får gå in till sin musik.
Elin Cederos, VBA och IBF-mästare i supermellanvikt.
Det händer ju någonting med boxarna när de får gå in där. Komma upp i ringen, de känner på ringrepen, hälsar på publiken. Det är en spänning i luften. Det här är en show, samtidigt som det är otroligt professionell idrott.
Coming to the ring, the defending unified world champion, Cecilia.
Jippot runt omkring med gimmicks och maffiaentréer är viktigt och speglar boxarens stjärnstatus. Ju fläskigare entourage och medföljande krimskrams, desto mer är att vänta av boxaren. Till klassikerna hör när Floyd Mayweather äntrar ringen tillsammans med 50 Cent. Och som här, en av Cecilia Bräckhus, First Lady of Boxings episka entréer, eller ringwalks som det också kallas. Här på sin homecoming-match i Oslo 2016, där hon möts av fullt band i ringen med en för tillfället specialskriven låt. Hon är hemma. Hon är hemma, äntligen hemma. Hela gänget här på fjället har väntat på henne. Samlar på bälten som andra samlar väskor.
Alltså proffsboxning, det är showbiz. Det är inte bara att du ska upp och liksom göra match, utan det är allt runt omkring.
Mikaela Laurén, före detta proffsboxare, känd för sina djärva PR-trick. Till exempel som när hon kysste just Cecilia Bräckhus på invägning innan match i oktober 2020.
Jag menar, jag gav henne en liten puss liksom. Vi ska ju sen in och slå varandra på käften i ringen. Så jag tror att hon kan hantera en puss. Det var ju bara lite kärlek liksom. Och det var ju för att skapa hype inför matchen. Det är ju lite så att i den här sporten så måste man göra lite tokiga saker för att man ska liksom skapa rubrik. Och för att få upp intresset för sporten, och speciellt om det är kvinna. Jag har ju till exempel sprayat myggspray på Clara Svensson och liksom sagt att så här, du är inte starkare än en mygga.
Trash talk är ett klassiskt knep för boxaren att profilera sig och skapa rubriker. Men ska det verkligen behövas?
I en framtid så hoppas jag ju tjejer som boxas slipper hålla på och tvångskyssa sin motståndare hela vatten. Att det kanske inte ska behöva krävas för att det finns en publik.
Clara Svensson, före detta proffsboxare och Patricias tidigare klubbkamrat.
Nu har det kanske krävt sådana saker för att skapa en hype. Och ibland kanske sporten kommer i skymundan av det. Den har ju varit död på grund av det här långa proffsboxningsförbudet som vi hade i 40 år nästan.
Det var ju så här att proffsboxningen blev ju förbjuden då 69-70 och då tappade vi ju lite grann kontakten.
Björn Rosengren, ordförande i Svenska proffsboxningskommissionen. Han stred för att regeringen skulle häva det proffsboxningsförbud som gällde i Sverige från 1970 till 2007.
De proffsboxare vi hade då, de fick ju boxa på utländska licenser och i utlandet. Och då var en av mina huvudargument när jag så småningom efter en jävla möda fick de regeringen alltså tillsätta en utredning om proffsboxningen, och den slutade ju med att man skrotade proffsboxningslagen, men istället så fick vi en sån här tillsynsmyndighet på halsen som är massa formella tjafs med. Så vi har tillstånd att anordna matcher, lämna tillstånd till matcher upp till 4 ronder för killar och 6 ronder för tjejer. Så därutöver måste vi begära om lov från kampsportsdelegationen. Vi får alltid lov. Och jag har ju träffat dem ett antal gånger och sagt att med all respekt så kan vi det här fan så mycket bättre än ni. Och vi är inte inne för att folk ska skada sig i ringen, utan vi vill att det ska vara idrott och jämbördiga matcher och allt det där. Så att, men vi sitter i det där myndighetsträsket som man ju ofta gör i det här landet, som de säger. Ja.
Fram till 90-talet så var proffsboxningen världsangelägenhet. Alla visste vem som var världsmästare i tungvikt och alla stora matcher sändes i tv. Boxaren var stereotypen för den framgångsrika, starke mannen.
Yes, Tyson is back and with him comes the attention and excitement that only a superstar can generate.
Men så i början av 2000-talet så hände någonting.
The UFC lightweight title is vacant. It will not be in 25 minutes or fewer.
I'm going to win by any means necessary. No
mercy. Boxningen utmanades av den långt mer blodiga nymodigheten MMA, cage fighting, som vände publikens blickar bort från boxningsringen.
I am here and I am ready to fight.
Two belts on the line. No mercy.
I MMA så rådde dessutom lika villkor för kvinnor som för män. Klara Svensson igen.
När jag själv var aktiv proffsbox så kunde jag ibland kika liksom åt de stora MMA-namnen på damsidan och förundras över vilken stor genomslagskraft de hade.
Något som har satt press på proffsboxningen att verka för jämställdhet.
Alltså, det är ju ingen hemlighet att det är ojämställt mellan tjej och killar, och det blev så grovt inom just boxningsvärlden. De bästa herrboxarna i som tungviktare, de ska mötas, och den matchen har de ungefär skattat till att det är 1,7 miljarder de tjänar på den. Och den bäst betalda kvinnliga boxaren, de pengarna är inte ens i närheten. Och jämför man då mig med mina 14 matcher och jag har fått betalt en match. Så att det är stor skillnad på män och kvinnor.
Att själv betala för att gå match istället för att få betalt är typiskt för många proffsboxare i början av karriären, oavsett kön. Men med den matchhistoria och de bälten som Patricia redan har, hade verkligheten sett väldigt annorlunda ut om hon hade varit man. Och att någon annan än en man överhuvudtaget får tillträde till boxningsringen har inte varit någon självklarhet. En av vår samtids största boxningsstjärnor, Katie Taylor från Irland, fick låtsas vara kille i början av sin karriär för att få gå match.
Is it true that when you started out boxing, Katie, in Ireland, that you basically pretended you were a boy in order to get fights?
Yeah, that's really embarrassing, yeah. Actually.
What, for them it is, not really.
How did that work?
Yeah, I mean, women's boxing wasn't allowed in Ireland at the time.
Sverige var faktiskt först med att tillåta boxning för kvinnor redan 1988.
Ja, det började med att det kom fram en liten tjej som heter Bettan Andersson. Med sån här spretigt hår och med gult och rött. Hon var lite punktbetonad på... Hon var väl 20 då, jag var väl 40, eller hon var kanske ännu yngre.
Björn Rosengren igen.
Och då tittade hon på mig argt som fan. Jag var nere i Göteborg på någon tävling och sa, varför får inte vi boxa? Jag hade aldrig tänkt tanken förut, konstigt nog, fast jag då hade varit ledare ganska länge sedan boxning. Så att, då tänkte jag, det var en jävla bra fråga att säga till henne. Sök om licens.
Så han sa, skicka in en ansökan så ska vi behandla den på nästa styrelsemöte i boxningsförbundet.
Bettan Andersson, den första kvinnan i världen med licens att boxas.
Och då gick den ju igenom, men då har det naturligtvis varit en väldigt mycket diskussioner om framförallt kvinnors utseende och framförallt kvinnors bröst, för det har män extremt intresse för. Men då hade ju landslagsläkaren Robert Ludvig sa de bevingade orden.
Har du inte förstått det här med boxning, Björn? Det är inte det här det är farligt för, sa han, så pekar han på bröstet. Utan det är det här, och så pekar han på huvudet.
Och så dog den diskussionen. Så började ju liksom Sveriges resa som pionjärer för damerna inom boxningen.
När hon slår sin vänster, du bara plockar den kontraren.
Ja, bakar menar du, eller?
Ja, precis. Hon slår sin bak i hand, alltså sin vänster.
Det är en fredag kväll i slutet av maj på kampsportsklubben Fight Zone i Malmö. Trots att det är årets första riktiga sommarkväll och människor flockas ute i parkerna så råder full aktivitet inne på klubben. Patricia ska spara med Amanda som är vänsterboxare, southpaw, precis som hennes kommande motståndare Marie-Yves Dicker. När Patricia och Amanda går upp i ringen i ena hörnet av den stora träningslokalen lägger många ner hopprepen och låter boxningssäcken vara. Små killar samlas vid ringside med lyster i ögonen.
Hur många knockouts har du?
Förutom själva fysträningen så är det viktigt att kartlägga motståndarens teknik och bygga upp en strategi inför matchen. Patricia och Jocke lägger mycket tid på att analysera matcher på YouTube.
Hon är väldigt bra på att visa när hon går ut i ringen att den här ronden har vunnit. Alltså så, upp med händerna. Och skulle domaren vara tveksam här så är hon
så
rätt
tar de henne.
Så tar de henne.
Alltså man har sett boxare som de har kunnat vinna matchen fast de är sämre boxare.
Men så kommer ett besked. Matchen i juni måste skjutas upp på grund av covid-19, menar arrangören. Nytt matchdatum är att vänta i september.
Man blir ju tom på något sätt. Alltså, man har ändå tränat hårt och det känns ju i kroppen. Så att när det sen blir, nej, det blir ingen match, då blir det lite så här, hur gör vi nu?
Ett tufft bakslag för Patricia och hela familjen. Men de säger att de är vana vid att kämpa i underläge.
Och grejen är det att vi har inte haft någon massa besparingar eller något sånt, utan vi har fått anpassa oss. Alltså, det är liksom det, då lägger vi semester och ser till så att där är vattenrushigarna till Lillebror och Hampus då, på hotellet då. Och så har mamma då, Nanny, följt med och så har hon varit med hand på poolen och vi har suttit på bussen för att åka. Man har fått köra på den linjen. Alltså. Alltså, hade hon varit kille. Men det bältena hon har nu, hon har varit ekonomiskt oberoende. Tyvärr, hon är tjej. Alltså, vi säljer t-shirt för att köpa den och få inköpspriset. Så kan vi dubbla priset och då blir det ändå ett bra pris. Och sen, alltså, någon kompis i Vällingen som hade bilverkstad, hans kompis jobbar på Nike då som försäljningschef. En gång om året så hade de utförsäljning till anställda. Då blev vi medbjudna där så vi kunde köpa Nike träningsoveraller för 30 kronor och 50 kronor och helt nya grejer. Alltså, så man har hela tiden fått göra såna här grejer för att det ska överhuvudtaget funka ekonomiskt. Alltså.
Tillsammans hjälps Patricia och pappa Jocke åt att hålla träning på boxningsklubben. Deras träningslokal i Baltiska hallen i Malmö. Där Patricia tillbringar flera timmar varje dag, året om.
Hon ger tillbaks till klubben i Malmö då att hon går in som tränare. Och jag är tränare där ideellt. Hon är tränare ideellt, så vi har inte ens betalt. Men hur många ungdomar hjälper vi inte från skit från gatan? Jag vet inte, jag har varit 4-3 på nätterna och hämtat upp ungdomar som har spårat och folk har ringt. Ja, då har man hämtat dem. Man har inte betalt för det, men vad man hjälper det i kommunen framförallt. Och det är tuffa pågar. Alltså det är tuffa pågar. Men de lär sig disciplinen inom boxningen och när jag kommer och hämtar dem istället för föräldrarna, då hoppar de in i bilen.
Att ge tillbaka är en mening som ständigt återkommer i boxningen. Den hjälp man själv fick som ung ger man vidare till nästa generation.
Boxningen har ju räddat många och det är många som har haft det tufft, och det är ju sådana man får hjälpa. Ibland så går det och ibland så går det inte. Kanske har man lagt ner väldigt mycket tid på någon som sen inte... Men man kan inte hjälpa folk som inte vill bli hjälpta. Så att det är något man har ibland fått lära sig den hårda vägen.
Efter en lång sommar så närmar sig egentligen nytt matchdatum. Patricias självklara andra hem är Örebro boxningsklubb på Tegelbruket, som hennes promotor Cameron startade för ett par decennier sedan. Där har Patricia sitt stall och jag följer med henne dit på träningsläger ett par veckor innan match. En tuff vecka med intervallträning och sparring. Direkt som vi kliver in i lokalen flyger ett par uppspelta fans fram för att prata om matchen och i hopp om att få se Patricia sparra.
Jag tror hon kommer vinna.
Jag tror hon kommer vinna.
Ja, samma här.
Hon kämpar hela tiden.
Hon tror på sig själv till slutet av matchen.
Det är Mar och Fadel, 13 och 10 år gamla, i sällskap av deras pappa Abbas och kompisen Mohanna. Besvikelsen är stor när de inser att sparringen är lagd först dagen efter.
Så besvikna. Jag tror att de kommer sparras tidigt. Jag tror inte de sparras så sent imorgon.
Men då kan vi komma tidigt.
Men det kan vi också göra om inte ni har skola.
Då skippar vi skolan också.
Vi säger att vi har tandläkare i sista.
Nej, vi skippar inte skolan för en barnens sparring. För en match kan vi ta ledigt och kolla på en match om det är som stöd för henne. Men inte för en vanlig sparring.
Vi vill.
Ja, men vad ni vill det är en annan sak.
Hon boxas för hela Sverige, inte bara för våran klubb eller för sin klubb. Hon boxas för hela Sverige. Så hela Sverige borde stödja henne, tycker jag. Om det hade varit en kille hade han varit oberoende av jobb. Av allt möjligt, bara för att han är kille. För att hon är tjej så kan hon inte ha samma nivå. Fast vi lever i en tid som är 2021 så ska det ändå vara på det här sättet. Det är väldigt orättvist, tycker jag. Hon förtjänar mycket mer än köpen.
Känns det idag då, Patricia, nu när vi är klara här? Är du sliten?
Ja, det känns i kroppen, men...
Jag förstår.
Efter träningen åker vi hem till Cameron och hans familj.
Jag måste säga en sak, jag har en hund hemma. Du är inte rädd för honom där, eller?
Nej, jag är inte rädd för honom. Vill inte.
Han är som alla andra karlar, skäller bara, men de
menar ingenting.
Han är
skåning också. Han är skåning.
Ja.
Han är på lull.
Alltså det är ju någonting med mig och skåningar alltså. Tänk om ballonbåten hade stannat där istället för att åka vidare mot Örebro. Ja, det var en skåning.
Ja, fan, det hade varit kunt.
Nej, den där jäkla båten åkte två stationer längre. När kommer hälsningen?
Hej, gubbe.
Min resa började, alltså om man ska dra tillbaka tider, jag flydde hit från ensam, från Iran, när jag var 11 år. Länge sedan, det var 1987 som mina föräldrar skickade hit mig där och började med boxningen, ja, 13-14 kanske.
På den tiden var boxningen väldigt stängd, säger Cameron, men han lyckades ta sig in på klubben och fick gå sin första match redan efter 2 veckor.
Det var så sjukt, så jag satte på en huvudskydd. Gammal utrustning, det var typ på 70-talet. När huvudskyddet vred sig runt så fick man en smäll. Liksom. Man såg ingenting. Handskarna, det var ju så hö i den där, så hår. Så det stack in i knogarna, det gjorde ju ont att boxas. Förutom att man fick svälla alla.
Kamrans tränare, Harry, betydde allt för honom.
Det är den mannen som fick mig, Harry Berg, som fick mig att bli boxare. Han har varit som en fadersfigur för mig. Det är det här, man behövde en vuxen förebild. Det är viktigt att du går i skolan. Det är viktigt att du behandlar dina vänner så här. Tjejer gör så här med. Du äter det här. Du tränar så här. Du sover så här. Så man fick ju de här grejerna som man hade ingen aning om hur man ska bete sig. Jag tar med mig allt han har gjort i mitt arbete jag gör idag.
Kameran mästare på att du inga resurser alls i olika ytor utan pengar får till verksamhet. Ganska taffliga lokaler här under lång tid.
Till boxningsklubben på Tegelbruket kommer varje vecka politiker och gäster från andra kommuner för att titta på verksamheten som kameran byggt upp.
Den här lokalen, kameran, föreningen är ju ett sammanhang. Det är inte liksom, det är inte enbart boxning eller enbart fysträning, utan det är också tillhörigheten verkligen för ett antal människor. Man får vara en individ, man får ett hem, man får ett sammanhang och man får liksom finnas i en schysst miljö.
Det är inte alltid folk har ekonomisk resurs för att vi har en medlem- och träningsavgift på 500 kronor per termin där. Det är inte säkert att de har den. Men vi kan inte utesluta någon för att vara med. Då får vi säga, okej, du är med här, men du kanske kan hjälpa oss med att fylla vattenflaskor. Sen har vi de andra som har inte det här problemet. De är från helt olika världar.
Du sålde din bilverkstad. Du har gjort väldigt mycket och uppoffrat dig väldigt mycket för Patricias boxning, att hon ska få leva sin dröm. Vad är liksom drivkraften bakom det, tror du?
Alltså, jag är uppvuxen med två helt underbara föräldrar som visar jättemycket kärlek. Jag har aldrig fått ta emot ett slag av varken min mamma eller pappa. Men spriten förstörde hela vår uppväxt. Alltså kolossalt. Alltså, pappa var gammal boxare, hovmästare, hade mycket kontakt med spriten, jobbade på båten, de kunde köpa spriten, något som heter slasken, helt skattefritt och sånt. Jag var världens bästa pappa. Mamma var världens bästa mamma. Kallskänka, kokorska, extremt duktig med mat. Man blev så bortskämd med mat. Men spriten förstörde allting. Det var 2-3 gånger i veckan som vi fick ta tecken här och springa iväg. För de bråkade så mycket. Pappa retade henne, retade upp henne. Han la aldrig ett finger på henne, aldrig. Mamma däremot kunde, ja, hon kunde ta stekjärn, hon kunde ta allt, krukor och kasta på henne. Och jag har upplevt sådana saker ihop med mina bröder. Så det går inte ens förklara. Jag fick min lilla fristad i boxningen. För att man ville inte vara hemma. Den uppväxten, det är inte något man önskar någon. Men när man sen går vidare i sitt eget liv så det ska alla mina barn uppleva.
Bara några dagar efter vi kommer hem från träningslägret i Örebro, exakt 2 veckor innan matchen med stort M, så får jag ett sms av Patricia där det står att galan är inställd. Igen. Jag ringer upp.
De hade en gala i Kanada i lördags. Samma promoter som ska ha vår gala då. Så var det en tjej från Kanada där som mötte en tjej från Mexiko. Och den här tjejen från Mexiko blev träffad ganska hårt, så de bröt matchen och hon hamnade i koma. De fick åka med henne till sjukhuset och idag fick jag reda på att hon har faktiskt dött.
Va? Shit.
Så att...
Är det sant?
Så att... ja, det är jättesynd. Tjejen som då har gått bort, hon var 18 och hon mötte en tjej som var över 30. Alltså det är ju skillnad på ens kropp också. Man är hård i kroppen på ett annat sätt. Och sen den här tjejen från Mexiko hade kanske inte världens bästa rekord heller. Så att det är ju många såna här grejer. Sen är det jättehemskt det som har hänt. Så att just nu så vet vi inte riktigt vad som händer. Vi vet ingenting. Så att just nu så ja, är man i ingenmansland. Man vet ingenting.
Den 18 år gamla mexikanska boxaren Jeanette Zacarias Zapata har alltså dött i sviten av teknisk knockout. Bakom matchen står samma promotor som skulle arrangerat Patricias match 2 veckor senare. Nyheten når knappt ens sportsidorna, men boxningsvärlden kokar på grund av Zapatas död.
Her barely able to stand as she slowly loses consciousness. You begin to see her going in convulsions. As she lays through that rope, her arm uncontrollably shaking.
Många riktar hård kritik mot teamet som lät henne boxas trots färska förluster och träningsskador.
Om det där hade varit Patricia, om hon hade blivit nedslagen på träningen och jag ser att nej, hon är skadad, jag hade kastat in handduken. Det är ju så, det är bara att ta läkarintyg och tala om att nej, det här har hänt och vi kan inte boxas. Jag skulle aldrig riskera en boxares hälsa för pengar. Men de här fattiga länderna som Mexiko, så de har inget annat val. Det är för dem en chans. Komma ut, slå sig igenom, försörja sin familj.
I flera fattiga länder delar många drömmen om boxning som en väg till berömmelse och pengar. Unga människor tränas hårt och det är vanligt med bindande kontrakt med managers och promotorer som betalar låga löner i utbyte mot saftiga vinster i en bransch värd hundratals miljoner dollar om året.
Det är en mycket smutsig bransch med de här promotorerna som liksom använder boxarna som handelsvara och de skiter fullständigt i om den ena möter den andra. Allting handlar om pengar.
Detta är en sport som saknar en internationell ledande styrelse och där förbunden enligt många experter inte tar forskningen beträffande hjärnskador på allvar. I rekommendationerna så bortser man från det livsfarliga fenomenet second impact.
Vi har ju en tradition i boxningen av att sparring är den bästa träningen. Nej, ska man inte. Och det är sparringen som oftast är den farligaste.
Bettan Andersson igen.
Man ska sparra jävligt måttligt och tänka på var och hur och med vem och så. Du kan ju ha fått lika hårda slag på sparringen som du sen får i ringen. Och då kommer ju den här fenomenet second impact. Det vill säga att du kan få en ganska ett slag som inte är så hård för att du har fått ett alldeles för hårt slag på sparringen som du inte har vilat ifrån.
I Sverige finns flera exempel på hur illa det kan gå. Som när proffsboxningslegenden Frida Wallberg skulle försvara sitt WBC-bälte i Globen 2013. Frida knockades ut av Diana Prasak i 8:e ronden och fick en hjärnblödning som ledde till många års sjukskrivning och att hon aldrig mer kommer kunna gå match. Det har betytt en stor förlust för boxningssverige. Och trots framgångssager, framförallt på damsidan, så verkar alla vänta på nästa tekniska underdog som ska ta boxningsvärlden med storm. Många har satt sitt hopp till Patricia och väntar otåligt på matchen som hänger i luften.
Det är ju VBC man vill åt. Det är VBC som är det absolut största och främsta bältet idag. Och det är ju därför det är så väsentligt för henne att liksom kunna ta det här nästa steget och nå den riktiga VBC-titeln. Och det var ju precis det som skulle hända här nu.
Jag ringer upp Olof Johansson, Mr. Boxning, sekreterare i Svenska proffsboxningskommissionen och en guru för alla som på något sätt är involverade i sporten. Det har gått flera veckor sedan tragedin med Zapata och arrangören för Patricias match har gått under jorden.
Och så tror jag inte jag riktigt på hela den här cirkusen där borta i Kanada på grund av dödsfallet som försvann matchen ut. Det är inte hela sanningen. Det kan vara så enkelt som att Care faktiskt inte har kommit ner ordentligt i vikt. Då kör han alla de här valserna så att han vinner tid. Och så puttar han stackars Patricia framför sig här så att hon får vänta i ett vakuum på ingenting. Ett fruktansvärt hemskt läge hon har.
Vi har blivit blåsta, som vanligt. Det är ju så det är. Det är så det funkar i den där världen.
Jag menar, de slutade ju svara på våra mejl redan innan den här galan var. Där hon, mexikanskan, boxar. Så att, ja, jag tror inte vi kommer ju inte få ut hela sanningen där heller. Så att man får bara släppa det helt enkelt så får man fokusera vidare.
Fokusera vidare? Men på vad då? Veckorna går och arrangören förblir tyst. Kommer ens bli någon match? Jag hör ett rykte om att Patricias team planerar att arrangera galan själva. I Sverige.
Ja, om jag ska vara ärlig, en sån match och styra om till hemmaplan, då kommer det att kosta oss rejäla pengar. Och vi är inte där. Jag känner så här att jag är skyldig Patricia den grejen.
Tydliga svar låter vänta på sig. Men ett par veckor senare så ringer telefonen.
Det har varit många turer. Lite som en bergdalbana man har inte vetat. Men nu blev det färdigt att jag kommer boxa den 27 november hemma här i Sverige.
Det blir match och det blir om VBC-bältet, den största trofén av dem alla. Efter 8 månaders hård träning, en lång påfrestande och oviss resa med toppar och dalar, 2 inställda matcher, ett tragiskt dödsfall och en skrotad strategi, ska nu Patricia, Kamran och Jocke ta hem matchen till Sverige och därmed boxas mot en helt ny motståndare med en helt annan teknik. Dessutom betala höga gager, sanktions- och bältesavgifter, hyra arena, anställa personal, betala arvoden, flygbiljetter och hotell till alla matchfighters, sköta marknadsföring och söka sponsorer. Och sist men inte minst, lägga om, hårdträna och toppa. Nu med en helt ny strategi och de har mindre än 2 månader på sig.
Ha kontroll. Jättebra!
Bra, ja! Ja, du
ligger högt.
Men
når du inte
hela tiden?
Nej, snälla. Patricia, det är riktigt bra det här. Okej? Okay. Visst är det roligt där inne? Du är roligt där inne, eller
tonight.
Yep.
I expect from you a clean fight. Obey my commands at all time and protect yourself at all time.
Yep.
When your opponent goes down, don't knock her on the way down, but go as quick as possible in the fast neutral corner.
Yep.
I don't want to see rabbit punches and no kidney punches. Okay? Yep. Good luck.
Klockan är 7:50 på kvällen den 27 november 2021. Och om exakt en timme går gånggången.
Stäng.
Patricias händer lindas och tejpas och en domare från VBC övervakar att det går rätt till.
Nu ska han se så att det inte...
Maximum, va?
Yes, öppna.
I don't know her personally, but she looks so kind, so so smart. Her boxing is really clean.
Olivia Belkacem från Schweiz är Patricias motståndare i kvällens match. Hon är imponerad av Patricias uppriktiga sätt och cleana boxning.
Some girls want to prove something because it's girls in a men's world, so need to prove a lot. And Patricia don't look like that. Just do it, do the job.
Det är så långt från attityd och trash talk man kan komma. Men Belkacem ska senare visa sig vara någon helt annan i ringen än vad Patricia och Jocke hade räknat med.
Jag sa det innan, det är när man sitter och tänker, varför håller jag på? Varför utsätter man sig för detta?
Klockan närmar sig 8:30 och i logen är luften tjock av nervositet.
Det känns som att jag ska kräka.
Matchen blir allt annat än lugn och clean. Olivia kastar sig över Patricia gång på gång, som blir märkbart överraskad och tappar fattningen. Med Olivias 180 cm och sega, vältränade kropp når Patricia inte i närkamp som planerat. Hon måste byta strategi. För första gången någonsin anar jag rädsla i Patricias ansikte. Det här var inte vad hon hade räknat med.
Går du upp i ringen och är rädd, då ska du inte vara uppe i ringen.
Det här kommer att bli Patricias tuffaste match någonsin. I andra ronden skallar boxarna av misstag ihop och Patricia får ett katt över ena ögat som blöder ner över ansiktet. Desperata försöker hennes team få stopp på blödningen för att inte domaren ska avbryta matchen. Patricia måste hålla ut till varje pris. Man får till slut stopp på blödningen och för varje rond som går mot 10 lyckas Patricia hitta fotfästet allt mer och trycka tillbaka Belkacem. Med 10 sekunder kvar på sista ronden är spänningen olidlig. Vem är vinnaren?
Vilken jävla rå fight det blev. Ja, jag trodde att hon skulle springa ifrån henne, vet du.
I logen efter matchen springer jag in i Mr. Boxning, egen hög person.
Men hon var ju tuff så rått in i helvete som hon kämpade alltså. Det var så jävla vackert det schweiziska gjorde. Men kom ju som gangbusters. Bra kämpat, fruktansvärt bra kämpat.
I folkvimlet hittar jag fansen Amaro Fadell som har åkt hit med sin pappa från Örebro.
Ni sa ju att hon skulle vinna.
Ja, ja, men självklart vinner hon.
Hur visste ni det då?
För hur hon tränar, hon kämpar hela tiden under träningarna. Och målet är här, hon har blivit världsmästare. Nästa nivå kommer bli universummästare.
Jag kommer bara ihåg delar av det. Alltså, jag trodde ändå hon skulle komma ut så aggressivt och så hårt som hon gjorde. Det var nog ingen av oss beredda på. Hon kom ju hela tiden. Så det var ju krig från rond 1 till rond 10 i princip. Vi har skrivit lite med varandra i morse, så att det var alltså respekt. Så att hon är en riktig krigare faktiskt.
Resan har varit så himla lång. Den har varit helt kolossal. Nu har vi gjort det. Alltså det är nästan en tomhet.
Nu har vi det tyngsta bältet, men det slutar ju inte här. Jag backar inte för någon och vi är långt ifrån klara, om man säger så. Madison Square Garden hade man inte taggat nej till, eller Las Vegas. The best is yet to come. Så att, ja.
Du har hört Fighter, vägen till världsmästarbältet av Katarina Jaumvixna, produktionsbolaget Wright. Exekutiv producent Lotta Malmstedt. Det här är ett program från 2022.